Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
Välkomna till Pfizer-podd inom hjärta-kärlområdet och serien om förmaksflimmer. Vi är nu inne i det tredje avsnittet i ämnet som idag ska handla om screening av förmaksflimmer. Andrew Modiga heter jag och är medicinsk rådgivare på Pfizer. Och med mig idag har jag två läkare som forskar i området screening av förmaksflimmer. Jag börjar med att hälsa doktor Emma Svenberg, ST-läkare inom kardiologi på Danderyds sjukhus och som håller på med sitt avhandlingsarbete inom det här området. Välkommen Emma!
Tack så mycket!
Och så hälsar jag doktor Johan Engdahl välkommen, överläkare på Halmstad sjukhus, docent inom kardiologi. Välkommen Johan!
Tack så jättemycket!
Screening av förmaksflimmer. Varför ska vi screena för förmaksflimmer?
Tänk dig om någon av dina anhöriga går omkring med en helt okänd sjukdom där de löper en femfaldigt ökad risk för att drabbas helt akut av en stor stroke. En stroke som till och med kan vara dödlig. Och tänk om man hade hittat den här hjärtrytmrubbningen och startat behandling istället. Då hade man kunnat skydda din anhörig för den här stora stroken. Det är anledningen, tycker jag, för att man ska screena för förmaksflimmer. Vad tycker du?
Nej, förmaksflimmer är ju en vanlig sjukdom som kan gå helt utan symptom och kan få förödande och dödliga konsekvenser utan behandling. Så att det är det enkla skälet.
Screening av förmaksflimmer, det låter ju väldigt enkelt. Är det så enkelt som det låter, screening?
Nej, det är väl inte enkelt. Både och, men det är klart det finns ju ett antal kriterier där de flesta behöver uppfylla för att det ska löna sig att screena. Screening har övervägts på väldigt många olika sjukdomar och vi har ju nu också etablerade program i Sverige till exempel där vi screenar för vissa sjukdomar. Så att vissa saker måste ju vara uppfyllda. Men screening blir ju alltid också någon slags kompromiss. Men vi anser att förmaksflimmer uppfyller egentligen alla de här kriterierna som finns för ett screeningprogram. Även man kan göra det på väldigt många olika sätt. Med olika tekniker och olika målgrupper till exempel.
Du sa vi anser, vilka är ni?
Ja, vi då tänker jag på den här gruppen då som jag forskar med framförallt på. Kring Mårten Rosenqvist som har gjort de här studierna i Sverige på screening av förmaksflimmer.
Så i relation till de screening av de sjukdomar som idag Socialstyrelsen rekommenderar, om ni istället har screening av förmaksflimmer i relation till det, så tycker ni att screening av förmaksflimmer uppfyller de kriterierna som är satta för ett screeningprogram? Ni tycker det?
Ja, det anser vi definitivt.
Ja.
Och ni nämnde då att ni forskar inom det här området i er grupp. Vad har era studier visat?
Ja, den stora studien vi har gjort hittills, den heter Stroke-stopp-studien. Och i den så bjöd vi in hälften av alla 75- och 76-åringar som var bosatta i Stockholm och i Halland. Då kunde vi visa att 54% ville komma på en sån här screening-undersökning. Och vi gjorde en mycket enkel screening där man fick låna hem en EKG-apparat som registrerar hjärtrytmen 2 gånger om dagen. Och genom det kunde vi hitta 3% nya, helt okända förmaksflimmer. Och dessutom så hittade vi att 2% av de som kom till screeningen hade ett känt förmaksflimmer men hade inte adekvat behandling. Så totalt sett blev det 5% av alla vi screenade som hade en behandlingsbar sjukdom. Och det skulle jag vilja säga är väldigt mycket i screeningssammanhang. Om man tittar till exempel på de screeningprogram som finns idag i Stockholm för bukaortaaneurysm, så hittar man där ungefär 1,4% bukaortaaneurysm, men det är bara 0,1% av dem som ska ha någon behandlingsbar åtgärd. Så att behandla 5% av dem man screenar är väldigt mycket.
Ja, alltså, och de data vi har också på de här befintliga programmen, de är också ganska, ska vi säga, kommer från studier som kan vara ganska gamla, ligger långt tillbaka i tiden, så att det är inte alltid vi vet idag hur ett lite äldre, mer etablerat screeningprogram egentligen fungerar idag. Och just till exempel bukortascreeningen är väl ett exempel på det, att det utbytet när man införde det i Sverige blev inte riktigt detsamma som man såg i ursprungsstudien. Och där är ju våra fördel att våra studier är gjorda liksom här och nu i Sverige.
Och vi kanske ska passa på i sammanhanget nämna att hur effektiv är behandlingen att förebygga stroke om man behandlar med blodförtunnande läkemedel? Ungefär. Så att man, hur kan vi veta, vilken nytta kan det här få?
Ja, nyttan för den som har ett flimmer är ju att man kan minska risken för stroke med i storleksordningen kanske 70%. Vi har ju inte så mycket exakta nya data på det, men åtminstone 70% får man säga att man minskar risken. Och det är ju en väldigt effektiv behandling, fantastiskt effektiv behandling. Det är dessutom då man förebygger ett så pass allvarligt och tråkigt tillstånd som ändå är kemisk stroke.
Emma, av de här som ni hittade, de här personerna som inte hade känt förmaksflimmer, hur många av dem uppfyller kriterierna för förebyggande behandling?
Alla uppfyllde egentligen kriterierna för förebyggande behandling på det sättet att de uppfyllde tillräckligt många riskpoäng bara baserat på sin ålder för att få blodförtunnande behandling.
Okay.
Och det var över 90% av dem som vi hittade förmaksflimmer på som var nytt som också fick förebyggande behandling.
Över 90% tackade ja till behandling och fick behandling.
Ja.
Det låter ju väldigt bra.
Ja, det var ju oerhört bra.
Om man då... Har ni någon uppfattning, låt säga, om vi skulle införa screening i Sverige? Hur många strokes skulle vi kunna förhindra per år i Sverige? Med tummen och pekfinger, vi kan inte veta exakt. Men uppskattningsvis.
Ja, jag har gjort en beräkning per årsklass då, av 75-åringar utifrån de data vi har. Där vi som har extrapolerat data från det vi fått i strokestoppstudien till riket. Där man då ser att vi får 8 färre stroke per 1000 screenade. Och varje sån årsklass i 75-årsåldern i Sverige är drygt 100 000 personer. Så att i runda slängar 1000 färre stroke per årsklass är under deras återstående livslängd.
Det låter väldigt bra.
Och då tycker jag att man ska ju komma ihåg att utöver att det förstås då är kostnadseffektivt kanske, så är ju faktiskt också en stroke en av de sjukdomar som är mest fruktad i samhället. Därför att den kommer så plötsligt och medför ofta väldigt allvarliga konsekvenser både för den drabbade och för anhöriga. Så jag tycker att man också ska tänka på det lidande man kan undvika.
Ja, det måste man förstå. För det handlar inte om... en annan sjukdom som man kan behandla och som mår man ganska bra, utan det kan få stora konsekvenser för den som drabbas och för anhöriga.
Ja, momentant. Och det är ju den dyraste sjukdomen vi har i Sverige när det gäller vårdtillfällen.
Hos patienterna med flimmer och framförallt obehandlat flimmer är en väldigt hög dödlighet också initialt i stroken, kanske uppåt 15% i alla fall som avlider under vårdtillfället av detta. Så det är en dödlig sjukdom också.
För vad jag förstår, det är förknippat med större konsekvenser för patient som får stroke av sitt förmaksflimmer än får stroke av förkalkade kärl i hjärnan. Oftast är de skadorna större.
Det stämmer. När det lossar en stor propp ifrån hjärtats förmak, vilket är det som händer om man får en stroke vid förmaksflimmer, då går den raka vägen upp i hjärtat och blockerar ofta en så stor del av blodförsörjningen till hjärnvävnaden att skadorna blir väldigt omfattande. Och precis som Johan sa, i hög andel så dör man av sina skador i hjärnan. Mm.
Men hur skulle en sån här screening tänkas gå till? Det finns ju mycket frågor kring det. Var ska det ske någonstans? Vem ska screena? Vilka ska man screena? Och så vidare. Har ni några funderingar kring det? Eller har ni någon plan för hur det ska gå till?
Vi har inte en plan för alla sjukvårdshuvudmän, men vi har ju hittills studerat egentligen en ganska lite centraliserad, systematisk screening där vi kallar inte hela populationen men hela årsklasser i ett område och kallar dem till en eller tvåtalet centraler. Men det gäller både vem man kallar och hur man kallar och hur man ska undersöka. Det finns ju en uppsjö av olika projekt som pågår och startas. Det händer väldigt mycket om området på det sättet att det drivs projekt med ta din puls och screening med många olika typer av EKG-metoder och så. Så att det är ett väldigt dynamiskt område på det sättet där vi inte riktigt vet. Där man kanske måste ha någorlunda stora studier för var och en av de här alternativen för att kunna säga någonting. Och det är väl det vi kan bidra med, eller det vi har bidragit med, tror jag. Så långt. Men i Sverige så, om man skulle följa vår modell, om det skulle hypotetiskt göra det, så är det väl kanske specialistsjukvården på något sätt, hjärtmottagningar eller så, som håller på med EKG-diagnostik mycket, som skulle börja med detta i alla fall. Men det har vi knappt provat, eftersom vi bara har drivit det i studieform, kan man säga. Men då har det varit ganska centraliserat. Och det har ju sina fördelar också.
Man kan ju säga att metoden vi hittills har använt har ju varit väldigt lätt för de flesta att förstå. De flesta klarar av att ta den här typen av registreringar som vi har använt oss av. Vi har haft väldigt fint deltagande också när man väl är med i studien. Så att det tyder på att går man väl med så klarar man av att delta också fullt ut.
För där hade ni en liten apparat som ni lånade ut till personer som de fick låna i 2 veckors tid.
Ja,
och ta sin hjärtrytm. Med den här hjälp av den här apparaten, tum-EKG
kan det stämmer.
Vad tror ni om, nu vet jag att ni har studerat det, men om man skulle göra det på vårdcentraler, i samband med besök på vårdcentral, har ni funderat kring det? Vad finns det för nackdelar där?
Det är säkert också möjligt. Och det görs ju i olika projekt redan som det är. Men det kanske oftast drivs då av någon på vårdcentralen som själv är redan intresserad av förmaksflimmer och EKG-diagnostik och så. Så att det tror jag definitivt är möjligt. Speciellt om tekniken blir bättre där mer och mer går av sig självt. Att man får stöd i EKG-tolkning till exempel och sådana saker. Så att det är som vi använder själva nu också. Så att det är nog möjligt, men det är lite, för oss är det lite mindre prövat. I Storbritannien är det lite mer prövat kanske, andra typer av screening och upplägg. Men vi har inte använt primärvård så mycket hittills.
Det man kan säga när man gör sån här opportunistisk screening, det vill säga att man bara passar på att screena hos någon som ändå uppsöker hälso- och sjukvård, till skillnad från den systematiska screening som vi har tittat på när vi kallar in ett helt befolkningssegment, det är ju att man ska tänka på att vi ska försöka få en jämlik vård. Och den som söker mycket sjukvård får då ytterligare en undersökning, i det fallet att man kommer till primärvården, medan om man systematiskt kallar ett helt befolkningssegment, och får alla i samhället åtminstone samma chans att delta i ett screeningprogram.
Ja, just det. Det är nog inte alls som tänker på att det är faktiskt en stor skillnad mellan det. Om man blir kallad till screening eller om man opportunistiskt, när man söker vårdcentral, kanske får ont i halsen som äldre och så passar de på att screena. Det är inte riktigt samma sak.
Nej, och läkartätheten och så ser väldigt olika ut i olika delar av landet och i olika områden också inom landet.
Ja, det kan nog bli lite svårare med de här rättvisa frågorna om man skulle ge sig på det. Att det kräver ju ändå en liten extra resurs utöver det vanliga man gör på vårdcentralen, och det kanske är då lätt att man lägger det åt sidan om det är mycket och så vidare. Så att men det är också, det är ju inte ett genomsnitt av befolkningen så att säga, som, eller alla som passerar i primärvården. Så det är den aspekten. Mm.
Men det sägs att det finns en siffra på 100 000 personer i Sverige som går
Med tysta flimmer som inte vet om det. Stämmer den siffran 100 000?
Det är väl en skattning som har gjorts. Ja. Det är väl flera skattningar än siffran. Ja. Men det, dels är det väl då att vi har ungefär 300 000 i Sverige med känd flimmer. Som är slutna vårdas för flimmer. Ja. Så det är väl också en underskattning i och för sig. Men att det då är kanske ytterligare en tredjedel åtminstone som utöver det som har tyst sjukdom. Så det är väl därifrån den siffran kommer. Så det är väl en extrapolering. Ungefär som min siffra med, ja, med 1000 per årsklass tidigare. Så att det är väl inte orimligt. Det är väl de siffror vi har hamnat på.
Vi vet ju inte riktigt. Men vi ökade ju prevalensen bland 75-åringarna med ungefär 30%. Så att om man kan extrapolera de data så är det en möjlig siffra. Även om vi inte vet. Säkert.
Men hur ska vi hitta dem då? Ponera att det är 100 000. Hur kan man säkerställa att man hittar dem?
Ja, jag tror inte vi kommer kunna hitta alla. Drömmen vore ju för oss som är rytmologer kanske att operera in en liten dosa som monitorerade allas hjärtrytm hela tiden. Men det tror jag blir svårt att få godkännande för.
Ja, men jag tänkte, om ni då kallar med vissa kriterier, en del av de här hittar ni genom kallelseförfarelsen.
Ja.
Men då hittar ni fortfarande inte alla.
Nej, dels så kommer vi inte, man kanske inte kommer kalla en hel befolkning på det sättet. Nej. Utan man kanske får börja med viss ålder uppåt och sen EKG-metoden som vi använder hittar ju inte 100% av alla flimmer.
Nej.
Heller under de här två veckorna som vi registrerar. Så att det blir ju lite utopiskt, men många kan man ju säkert hitta. Mm. Sen är ju frågan då kostnadseffektiviteten då, eftersom diagnosen är glesare i lägre åldrar. Vad man ska dra det strecket också.
Men ni hade tittat på 75-76-åringar om jag minns det rätt.
Ja, 75-76-åringar.
De har ju tydlig indikation för behandling när man har fyllt 75 år.
Ja, och det ska man väl tänka på att det är ju kanske inte så stor idé att screena för förmaksflimmer i de grupper som inte har indikation för blodförtunnande behandling, utan man ska ju tänka efter så att man har en tydlig indikation för behandling i den gruppen man screenar.
Mm.
Och det är väl också en av utmaningarna vi ser för framtiden, att kunna bättre och bättre hitta verkligen de patienter som ska undersökas, så att man kan rikta undersökningen mer mot de som verkligen har en stor risk och skulle ha en stor nytta av få en diagnos och behandling. Så att det är väl också någonting för framtiden, både nya monitoreringsmetoder men kanske också andra sätt som riskfaktorer, biomarkörer, förutom då det vi vet om, ålder och kön. Ålder använder vi ju enbart nu egentligen för då, i den studie vi har gjort för välja ut patienter. Så det kanske man kan göra effektivare i framtiden förstås.
Så om vi hittar personer som har flimmer och vi kan skydda dem från stroke, så är det mycket vunnit både för patienten och anhöriga, och samhället sparar pengar i form av minskade vårdkostnader. Men ponera nu att det är 100 000 personer. Klarar sjukvården av att hitta de här alltså resurserna? Klarar vi av inom sjukvården resursmässigt att hitta dem, behandla dem och ta hand om dem?
En stor utmaning. Tror jag, om det att hitta dem blir ju en ansträngning utöver det vi redan gör. Jag tror i och för sig man skulle också kunna komma en bit med de patienter som vi redan har och inte behandlar. Men det är ju inte riktigt det vi pratar om, men det är en annan aspekt på vår underbehandling där. Men då måste ju politiker och sjukvårdshuvudmännen säga att det här är ändå en vinst, eller rättare sagt en väldigt låg kostnad för att skapa livskvalitet eller kvalitetsjusterat levnadsår som det heter när man räknar på det. Att det jämfört med många andra åtgärder som man ska ändå välja mellan, prioritera mot andra saker, så tycker vi, eller av de beräkningar vi har, att det här ger väldigt mycket för pengarna ändå. Men jag tror att hitta alla 100 000 som du säger, det blir nog, eftersom man måste ändå bestämma sig kanske någonstans var man ska screena, åldersgrupp till exempel, och alla kommer ju inte finnas där. Så att så länge teknikutbudet ser ut som det gör nu så är det liksom en begränsning att vi inte kan övervaka alla hela tiden och få en automatisk 100% EKG-tagning. Och så länge det är EKG vi ska använda. Och det är det ju som det ser ut nu. förstås. Så det, men om man börjar så kan man hitta många, menar jag. Om man screenar årsklass för årsklass, som vi ändå hade tänkt oss kanske, så har man ju till slut ändå hittat många av de här till slut. Att man liksom passerar det här, den här grinden så att säga, med screeningen. Men det kommer ju fortfarande vara de som drabbas av komplikationer tidigare i livet till exempel och inte har fått chansen att screena. Så att det, så det blir nog, det kan bli kanske riktigt alla 100 tror jag, men om man börjar så och betar av liksom årsklass efter årsklass.
Ja.
Och det är där också risken är störst och nyttan är störst med behandlingen i den åldern.
Om man inte screenar, hur ska man då uppnå 80% av patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke att de ska få behandling? Enligt Socialstyrelsens rekommendationer att man ska uppnå 80% behandlade av alla patienter med förmaksflimmer. Men om man inte känner till 100 000, om det är 100 000, hur ska man då uppnå 80%?
Den underbehandling som vi så att säga redan har idag, den bygger ju på statistik från de som kända fallen av förmaksflimmer, till och med de som ligger på sjukhus egentligen i stort sett. Så där finns ju ett stort mörkertal egentligen också på ytterligare obehandlade patienter som är, kanske går i primärvård eller inte är diagnostiserade alls då, som du pratade om, som skulle kunna nås med screeningen. Så att det är, så det här målet med 80% om man skulle räkna med tysta flimmer, det ligger ju långt, långt borta tyvärr då, faktiskt. Det är väl fåtalet huvudmän som uppfyller 80%, det är väl några enstaka avsluten vårdade. Så att det har ju förbättrats långsamt med åren, men det är ju fortfarande svårt att gå rätt så trögt. Och det är ju en nästan förbluffande skillnad mellan huvudmännen i Sverige också, inom parentes, vad gäller behandlingskraven. Det är rätt så knepigt, apropå frågan om att vården ska vara lika och rättvis.
Det har ju blivit mycket bättre om man ser några år tillbaka, nu andelen som är behandlade, som behöver ha behandling.
Ja.
Men det finns mycket mer att göra där, även där.
Ja, definitivt.
Och då måste man ju även säkerställa att alla de flimmer man hittar i ett eventuellt screeningprogram, att de personer tar som hand på ett korrekt, adekvat sätt.
Ja, annars är det ingen idé att screena, om vi inte ger någon skyddande behandling.
Nej, precis. Och det är klart att det kommer bli måste ju vara en extra insats för sjukvårdshuvudmännen att göra detta, precis som alla annans screeningverksamhet. Men det blir ju en besparing i andra änden. Också både av lidande och kostnader, och som kanske inte alltid i för sig kommer då i ekonomiskt sjukvårdshuvudmannen tillbaka, utan kanske andra då, som kommuner och annat, som får nytta av så att säga uteblivna stroppfall, man får kalla det för det. Men det är någonting som samhället måste bestämma hur vi ska göra med detta.
Det jag har utvärderat om EKG, om screeningmetod med EKG är kostnadseffektivt. Och vad jag förstod så kom de fram till att det var kostnadseffektivt att screena med just tum EKG i det här fallet.
Ja, det stämmer. Faktum är ju faktiskt så att kvinnor löper högre risk att få en stroke om de väl har förmaksflimmer. Så att det är ännu mer kostnadseffektivt att screena kvinnor än det att screena män för förmaksflimmer. Kostnaden per kvinna räknas till ungefär 7 000 kronor jämfört med 91 000 kronor för män.
Det var stor skillnad.
Ja, det är väldigt stor skillnad.
Vad beror det på, om man förklarar på ett enkelt sätt så att vi förstår?
Ja, det är så att om man är kvinna och har ett förmaksflimmer så löper man en högre risk att drabbas av ett strokeinsjuknande. Så att hitta de kvinnor som har förmaksflimmer och starta blodförtunnande behandling hos dem gör att de skyddas i ännu högre grad än männen gör. De har alltså en högre risk.
Ja, just det. Å andra sidan så har kvinnor en mindre risk att drabbas av förmaksflimmer, om jag minns rätt.
Det stämmer.
Låt oss gissa lite grann. Vad är det som talar för att Socialstyrelsen kommer att rekommendera screening? Vad talar för och vad talar emot att de kommer rekommendera screening enligt er uppfattning?
Det som talar för är väl i så fall att vi har ju i alla fall nu en stor så att säga, samtida studie i Sverige. Och att behandlingen som vi pratar om är en väldigt välstuderad intervention som är väldigt väl dokumenterad och har liksom en stark okontroversiell indikation. Screeningen visar på ett väldigt stort utbyte då i de mått som vi använder i screeningssammanhang, så att även om det finns liksom en, man räknar med en felmarginal där, så har man ändå en nytta att räkna hem, både om man räknar på utbytet och kostnadseffektiviteten, så tycker vi att det ligger bra till, och det är en enkel och tillgänglig metod som finns liksom att skaffa direkt färdig på hyllan så att säga. Så det är inte några så att säga egna speciella forskningsutrustningar vi har använt, utan det är liksom kommersiellt tillgänglig utrustning helt enkelt som används. Mycket enkel.
En till fördel är väl också att man vet att de som screenas och där vi hittar flimmer, att det är okontroversiellt att de ska ha behandling.
Ja.
Medan en del screeningprogram, där hittar man, säger vi mammografi, en möjlig tumör som man då åtgärdar, men där det är osäkert om den kanske hade lett till ökad dödlighet.
Mm.
Så att det blir ofta en viss överbehandling inom screeningprogrammen som vi tror att vi undviker då.
Och om man screenar personer som har två riskfaktorer för stroke i övrigt, så rekommenderar Socialstyrelsen, har de satt en rekommendationsgrad 2 på de personerna. Det innebär ju en väldigt stark rekommendation för behandling.
Ja.
Skalan går från 1 till 10. Så en rekommendationsgrad 2, det är ju ett av de näst starkaste vi har.
Ja.
Och det är inte många behandlingar som har rekommendationsgrad 1.
Nej.
Ja.
Det som skulle tala mot att införa screening nu skulle möjligen vara att vi har inte så mycket data ännu på endpoints i form av stroke och dödlighet. Vi har ju mest data på diagnostik och start av behandling.
Mm.
Och sen är det ju då, det vi har på det här sättet är ju just nu en stor svensk studie. Det finns ju andra screeningstudier, men det är ju andra metoder, andra patientgrupper som man kanske inte riktigt kan ta in och jämföra bredvid varandra direkt så. Så att det skulle möjligen vara det. Men vi hoppas ändå.
Å andra sidan så de data kommer vi ju att få så småningom.
Ja.
Så skulle det i ett första steg falla på det, så är det ju så att med hjälp av de världsunika svenska registren vi har om läkemedelsbehandling och sjuklighet i Sverige, så har vi möjlighet att följa alla de här patienterna som är screenade på ett enkelt sätt, så att vi kommer att kunna visa på om det här är strokeförebyggande oavsett.
Johan, stroke 2, kan du kort berätta?
Det är ju en ny stor screeningstudie som vi har startat, screening för förmaksflimmer, som vi driver i Stockholms län, där vi bjuder in som tidigare 75- och 76-åringar. Och där vi då försöker både förenkla och ge lite mer precision åt screeningmetoden genom att använda ett blodprov som ger en liten indikation på om patient har större risk för flimmer.
Man kan säga att det här blodprovet är lite grann som ett ekolod där vi kan använda oss av det för att se var vi kan hitta mest fisk och där vi kan effektivisera vår screening. Dessutom så har vi infört en förenkling av tolkningen av alla EKG vi får tillsända oss. Så nu behöver vi inte längre titta på 85% av alla EKG, utan det är en automattolkning. Och det gör ju också att själva screeningproceduren förenklas avsevärt.
Om man nu vill ha mer information kring stroke stopp 2-studien, kan man hitta det någonstans?
Ja, man kan bara googla stroke stopp 2 så kommer man komma till vår hemsida.
Ja, man räknar med att en stroke kostar cirka drygt 740 000 kronor per år, per livstid, den person som drabbas.
Ja.
Kostar samhället 740 000 någonting.
Mm.
Och det är mycket pengar.
Det är väldigt mycket pengar.
Så vi får väl se vad Socialstyrelsen kommer fram till nu under årets gång här. Och vad jag förstår så kommer man komma ta ställning till en remiss nu i höst om man ska rekommendera screening eller inte någonstans vid september. Så vi får väl avvakta och ha tålamod och se vad som händer.
Ja,
Tack så mycket för att ni tog er tid och ställde upp på den här poddinspelningen.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack.
Tack och lycka till med fortsatta forskning.
Tack så mycket.